Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi befann oss i ett garage och det ena ledde till det andra och han skruvade fast mitt huvud i ett skruvstäd och småningom tog en såg och skulle alltså i princip såga huvudet av mig.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. För snart 30 år sedan upplevde Fredrik Nygård att Gud befriat honom från sitt spelberoende. Sedan dess har han spelat bort 2,5 miljoner euro, lurat och bedragit. För 5 år sedan upplevde han en ny befrielse och har inte spelat sedan dess. Idag är han hos oss på Dialogiskt. Välkommen Fredrik.
Tack.
Tack. Hur mår du?
Jag mår bra. Okay. Väldigt bra.
Vad är definitionen på bra för dig?
Det är ju en sak idag och en sak tidigare, det var helt olikt tidigare, men idag så mår jag bra när jag får leva ett enkelt liv med mina nära och kära, med min fru och med min dotter och får finnas till för min familj, får umgås med mina föräldrar, får ta vara på de här sakerna som faktiskt betyder någonting i livet och sen dessutom ha ett meningsfullt jobb där jag får hjälpa andra människor.
Okej, okay. Det du gör är att du föreläser. Det är så du hjälper andra människor. Du föreläser om spel, du föreläser om vad mer? Är det bara om spel?
Det är ju mitt liv, alltså mitt liv som spelare, spelmissbrukare.
Och det är utifrån den här boken då, Alin, som är skriven med Robert Lux?
Ja, stämmer.
Okej. Okay. Hur var du som grabb?
Jag hade ju säkert många sidor. En sida av mig var kanske väldigt så här för försiktig och feg. En annan sida så var impulsiv och livlig och fantasifull och så vidare. Så att de två är någon form av kombination.
Hur anpassar du dig till de båda? Alltså hur använder du dem i din vardag?
Den fega och försiktiga så var nog kanske mera i skolan och i publika miljöer. Framförallt lite främmande miljöer. Medans den ivriga och impulsiva var i miljöer där jag kände mig trygg och där jag också kanske lite försökte att tänja på gränserna och se hur jag kunde komma bort från den här fega och försiktiga personligheten.
Blev du överkörd av andra barn?
Ja, alltså jag har ju mängder av upplevelser redan från väldigt liten där min identitet på olika sätt blev sargad. Och det gjorde att jag å ena sidan måste hela tiden känna att jag tävlade för att vara någon, men å andra sidan så blev jag också väldigt så här försiktig och feg av mig.
Mm. Har du någon specifik händelse som du verkligen kommer ihåg där du blev utsatt?
Alltså det finns en väldigt specifik som nämns som också i min bok, bara i förbifarten, och jag brukar vara lite försiktig med att berätta allt för mycket detaljer kring den, men när jag var 5 år gammal, jag kommer ihåg mindre själv än vad andra kommer ihåg, men det är mycket som jag har fått återberättat för mig och lite kommer jag kanske ihåg själv, men det var en kille, jag säger bara att det var en kille, jag säger inte vem det var och så vidare, som befann oss i ett garage och det ena ledde till det andra och han skruvade fast mitt huvud i ett skruvstäd och småningom tog en såg och skulle alltså i princip såga huvudet av mig. Men,
när du säger det ena ledde till det andra... Du menar på att...
Alltså det kändes som en oskyldig lek till att börja med. Mm. Och jag kommer ju inte ihåg detaljerna. Men och det, jag och min bror var där. Sen var det då den här andra killen och som var mycket äldre än oss. Och jag har ingen aning om vad som skulle ha hänt om det här skulle ha lyckats. Eller om man skulle ha gjort det överhuvudtaget. Eller vad som var... Men, allt gick så pass långt att det nästan såg ut som att det ska kunna bli verklighet. Det som hände var att när han tog sågen och riktade den mot min nacke så började min bror gallskrika och skrek och skrek och skrek. Och då var det ingen lek längre utan då var det för blodigt allvar. Och då var det vuxna utanför som hörde och kom inspringande och på så sätt så blev det här stoppat och sen ledde det till en hel del drama efteråt, men mycket mer än så kommer jag inte ihåg.
Jag fattar, men det där är ju ganska kraftfullt i det och det blir ju ett övergrepp och sådär. Men hur skulle dina föräldrar beskriva dig? Pappa till exempel?
Men jag tror väl att de såg just de sidorna hos mig där jag då var ganska så här just feg och försiktig, men inte nödvändigtvis inför dem. Mm. Utan inför dem så kunde jag vara väldigt frimodig och väldigt impulsiv och hitta på grejer och så vidare.
Du var naturligtvis ganska trygg då?
Det var jag.
Det är det jag hör. Men i skolan, du var mobbad. Varför var du mobbad, tror du? Eller varför gjorde man det? Var det för att du var tillbakadragen eller?
Alltså jag vet ju inte vad deras motiv var, det vet jag ju inte. Men det tog sig uttryck i att de berättade för mig att jag i princip var 2 storlekar för mycket. Att oj vad du är fet, måste du dra upp byxorna så där högt och typiska såna kommentarer. Så det var utseendebaserat väldigt mycket.
Inte alls schysst.
Nej.
Och vad gjorde lärarna liksom?
Väldigt lite.
Så det var inga vuxna som var där för dig och liksom ingrep? Din pappa, så fick de veta från skolans håll att du var utsatt?
Nej, jag kan inte komma ihåg att jag berättade hemma. Jag kanske gjorde det, men jag kan inte komma ihåg att jag gjorde det. Mm. Så att... jag tror att jag höll det väldigt mycket för mig själv. Mm. Och var bra på det här att bygga ett skal på utsidan av mig. Där jag utåt, förstås det här fega och försiktiga. Men samtidigt så byggde jag en form av skal, en identitet om att jag ändå hade allting under kontroll. Mm. Att jag hade mina kompisar, det var inte många men det var några kompisar. Jag låtsades som att jag inte brydde mig om mobbningen och kommentarerna och kunde nästan lite skratta åt det. Och så här försökte hitta sätt så att det skulle minska också och så vidare.
Det gjorde ont ändå.
Det gjorde väldigt ont och det var liksom när jag stängde in mig på mitt rum. Det var där som jag på något sätt svalde det som mobbarna hade och berätta för mig liksom. Och så där tog jag åt mig allt och där tyckte jag då plötsligt att jag måste ju vara så där otroligt ful och värdelös och allt vad det innebar.
Och hur fick du utlopp för det du kände så i dina tankar? Flydde du mycket? Alltså anledningen till att jag frågar är att många som blir mobbade eller utsatta och som har två så här, vad ska man säga, så här, två personligheter, för det upplever jag att du då har haft, i och med att vi ska ju prata om spelmissbruk, så då går du in i en liksom missbrukspersonlighet och den riktiga jaget, och det riktiga jaget, förlåt, har en tendens att gå in i en fantasivärld, drömma mycket, dagdrömma, leka ganska privat. Alltså det jag menar med att man leker på ett speciellt sätt när vuxna är närvarande. Sen när de vuxna inte är där så leker man på ett annat sätt. Du fattar vad jag menar lite grann, eller? Var det så för dig?
Ja. Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på det. Jag vet inte om jag kommer ihåg.
Nej, men absolut, ja. Jag förstår. Och det kanske inte ens var så för dig.
Nej,
det behöver inte vara så.
Kanske inte.
Du kanske var så pass trygg hemma. Ja. Så att hemma var du verkligen dig själv. Och så.
Ja, men det tror jag. Ja. Det tror jag.
Vad skönt.
Ja.
Men hur hamnar du i spel då? Alltså, eller innan vi börjar med den grejen så här. En definition, vad är spelmissbruk?
Ja, spelmissbruk är ju många olika saker. Eller alltså, forskning har ju visat att det finns många olika typer av spelmissbruk. Det finns allt från de då som söker de här ständiga kickarna och får det i själva spelet. Alltså de får det nästan av att stirra på frukter i en slottmaskin eller någonting sånt här. Eller, och att det har inte med mycket annat än själva just spelet att göra. Men sen så finns det andra som kanske får en större kick av allt som händer före själva spelandet, inte så mycket under och efter utan före. De sitter och drömmer om storvinsten och tänker på allt vad de ska göra för de där pengarna och så vidare. Medans i mitt fall så hade handlat då om identitet, alltså att bli någon. Att bli någonting, eller bli någon eller bli någonting, och jag vet inte riktigt vad, men det har tagit sig uttryck i att ha pengar, för då har jag känt att ryggraden har liksom rest sig lite grann och alltså har jag haft en stor tjock sedelbunt i min vänstra framficka så har någonting hänt med min identitet, alltså den här, kanske den fegheten och det som jag, försiktigheten så känns det att nu försvinner den när jag har pengar och nu är jag någon. Liksom.
Så spelmissbruk är?
Svår fråga.
Ja, du svarade på det. Jag tänker så här, definitionen, vad är definitionen då? Återigen, om vi går, jag förstår, nu var du inne på varför du spelar och sådär. Men spelmissbruk är alltså när man spelar bort sina pengar och det ger en konsekvenser. Kan man säga så?
Ja, men så är det ju.
Ja. Och det är så ju liksom nästan. Alltså så är det ju med all missbruk. Mm. All missbruk är när du gör någonting och det ger dig konsekvenser. Då kan vi kalla det att du har ett problem. Alltså är det ett missbruk.
Yeah.
Om man gör någonting jättemycket och det inte ger dig konsekvenser som är negativa. För konsekvenser kan ju vara positiva naturligtvis. Så är ju inte det ett missbruk. Det är så vi kan säga. Eller vi kan citera Albert Einstein. Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett nytt resultat. Det är ju ett tecken på vansinne.
Ja.
Yeah. Ja. Och när man får negativa resultat och gör om samma sak, då är man ju inne i ett ekorrhjul som vi kan definiera som missbruk.
Det är korrekt.
Det är där vi har det. Ja. Okej. Hur var det för dig och hur började det?
Det började med att försöka och hitta en väg ut ur den här mobbade Fredrik. Mm. och alltså att den kraschade identiteten på grund av den mobbade Fredrik.
Mm.
Som då började se upp till äldre killar framförallt. Några av dem 3 år äldre och någon var väl upp till 10 år äldre, allt däremellan. Jag började kolla på vad de gjorde, cyklade bland annat till en camping som låg väldigt nära oss. Och Och då såg jag att de äldre killarna höll till i en spelstuga som fanns på den tiden. Där det fanns flipperspel och lite andra spel. Och där noterade jag hur de drack kaffe, rökte och spelade. Mm. Och då tänkte jag att okej, okay, det är så man är cool. Sen så kort därefter så flyttade de till en bensinmack några kilometer längre bort. Då hade de här som man kallade för pokermaskiner kommit till Finland. Det liknar lite de svenska Jack Vegas som finns på pizzor. Och,
enarmade banditer och alla de här.
Typ det. Men de kom långt innan i Finland och de fanns på varje bensinmack och butik och sådana här saker.
Finland är lite före i mycket saker.
På destruktiva saker.
Okej, okay, jag fattar. Ja, men det här med, Finland är ju lite, när det gäller Sverige, och det är just det du säger, det här med destruktiva saker, så jag tror Finland har en liten annan syn på hur saker och ting ska vara. Det är lite hårdare i Finland. I livet. Kan man säga så?
Åtminstone har det väl varit det. Ja. Sen kanske mycket har hänt i Finland de sista åren. Men det, ja.
Första gången du kände den här känslan, för du var inne på före, under och efter, när man känner spänning och kick. Första gången du kände att uff, det här är min grej. Gambling, spel.
Ja, men det måste ju bli då den här första kvällen på en internatfolkhögskola när jag på egen hand traskar iväg till en bensinmack med mera fickpengar på fickan än vad jag någonsin hade haft och gör det här som de stora killarna gör. Köper min kopp kaffe, köper ett paket cigaretter och växlar småpengar och står framför den här plåtburken och blir bekräftad av den. För då var jag en av dem. Fast de var inte där. Jag var ensam där med ett par gamla gubbar. Men då var jag.
Hur gammal var du då?
Då var jag 16.
16. Är det då din pappa upptäcker de där 400 marken som du lånat från folk? Är du 16 då?
Det är lite senare.
Det är lite senare.
Då är jag 17 faktiskt.
Då är du 17. Men det är så. Det är innan. Då har du hållit på ett år.
Då har jag hållit
hur
på ett
ofta
år.
Hur ofta körde du då? Var du där och spelade? Och så här, var det varje vecka? Eller var det varje dag?
Det var ofta. Mm. Det var flera gånger i veckan. Mm. Men det var väl någon period där som var tämligen vit också, om man säger så. Men kommer inte ihåg exakt, men jag höll ju på i ungefär 1,5 år fram till min första krasch. Och det är ju den du ställer en fråga om 400 mark. Jag hade klivit in på en lokal glassfabrik och lånat pengar av direktören på den lokala glassfabriken. Någonting som ska vara helt fullständigt omöjligt. Och jag hade redan utvecklat ett sinne för hur jag skulle manipulera till mig pengar på ett alldeles extremt sätt. Och jag behövde bara ha den tunnaste av tunna trådar eller idéer att hålla i. Och det hade jag den gången, så att jag hade en kompis som jobbade på den fabriken. Visste att kompisen inte var på jobb den dagen. Och det var en del av planen. Jag visste också att mina föräldrar inte var hemma. Det var också en del av planen. Och av en märklig anledning så hade jag då en tanke om att jag skulle fråga vem som helst som kändes som att de hade pengar. Mm. Och använda de här olika referenserna. Så att jag klampade in på direktörens kontor och lurade i honom en story om att vi skulle på en skolutflykt och skulle åka iväg med tåg och att morsan hade glömt att ge mig pengar och så vidare. Och fick det här att verka ganska trovärdigt. Även om han var helt konfunderad så lät det tydligen väldigt trovärdigt. Och han gjorde kontrollsamtal hemåt, och det var precis som jag sa, att det var en del av planen. Och vi vet att det var på den gamla goda tiden då det inte fanns typ mobiltelefoner.
Nej,
och han fick då x antal döda signaler tillbaka och ingen som svarade. Och till slut lånade mig de här 400 marken och som jag småningom då spelade bort. Sen två veckor senare så ringer han hem till oss en fredagkväll och ska ha tillbaka sina pengar och prata med min far, och då kraschar allt sammans. Alltså,
men när du säger kraschar, jag försöker förstå, vad innebär krascha? Krascha, är det att du avslöjas eller att du känslomässigt och fysiskt liksom faller som människa?
Nej, men jag avslöjas. Mina omständigheter avslöjas.
Bra, så för att man kan uppfatta krasch som någonting annat då, att man personligt kraschar.
Mm.
Okej, så krascha, det är att du avslöjas. Vad hände då? Vad fick du för känslor när du avslöjades?
Nej, det var ju en otrolig skam, men också en form av rädsla. Så hur ska det här gå, typ?
Alltså att, hur gick det?
Nej, det blev ju först kaos. För att de frågade, handlar det här om 400 mark? Och så fick de småningom höra att nej, det handlar inte om 400 mark. Utan det handlade om 35 000 mark.
Mm.
Och det var till x antal flera personer än direktören i fråga. Och de fick ju en chock först.
Yeah.
De kunde ju aldrig drömma om att något sånt här hade hänt och hur det hade gått till och så vidare. Sen så blev det ju småningom lösningsorienterat och yeah, de valde ju, eller hade nästan inte så mycket val. Jag var ju inte ens myndig liksom.
Nej,
sånt sätt. Så att de måste ju reda ut det här på något sätt och kunde ju inte svärta sitt namn heller på grund av det här liksom, så att de hjälpte mig att betala skulderna med några motvillkor då. Så,
okay. Och när vi tittar på dig som person då, inledningsvis så var du inne och så här att hemma var du ganska frigjord och lite mer nyfiken och impulsiv och så här livligare, och sen när du var bland främmande människor eller som i skolan och så där, då var du mer tillbakadragen och så där. Och har ju varit mobbad. Fick du en ny identitet i skolan nu när man visste att det här är en gambler? Vart du en annan person bland dina mobbare och sådär?
Nej, det var ju att de här mobbarna i högstadiet så gick ju sin egen väg. Och,
okay.
och jag träffade ju på nya folk.
Hur var det bland dem?
Nej, men jag hittade väl olika typer av identiteter på olika ställen, tänkte jag säga. Så att det är, men egentligen så fick jag ju även där bara små kompiskretsar, tänkte jag säga. Så att,
men hur var du? Alltså, jag försöker få en bild av hur du var som person, hur man uppfattade dig som person. Det är lite den, så här, är det fortfarande den här underdagen som man tryckte ner och liksom så här, eller hade du nu fått någon annan karisma?
Mm.
Pengar gör ju sånt, tänker jag.
Precis. Underdogen fanns nog där i någon av skolorna, kommer jag ihåg. Men nu var det många olika skolor och det var mycket kaos. Det var liksom att alltså påbörjade en skola, slutade en, påbörjade en annan, slutade en. Så det var olika miljöer med olika människor och olika situationer. Så det är ganska svårt förklara att liksom, för det blev nog lite att olika roller i olika skolor liksom, på något sätt.
Okej, jag förstår. Har du en förklaring till varför du spelar? Förutom att du såg de här äldre. Det där ser jag mer som en, alltså, det är ju mer en drivkraft i sig. Alltså en möjlighet ser jag det mer som. Har du en förklaring till varför blev du gambler? Varför började du spela?
Nej, men jag tror ju att det var en inbildning om att kunna få mycket pengar den vägen.
Så det var alltså habegär?
Det var någon form för habegär. För det var ju då återigen, alltså där bakom ligger ju identiteten. Alltså just det här känslan av att ha den där tjocka sedelbunten. Mm. Det var ju den jag drömde om liksom. Mm. Så att jag kan inte som hitta någon annan när jag gräver tillbaka och liksom att vana att vara där.
Men låg självkänsla? För jag hör ju du indirekt säga liksom det här om att man tyckte att du var stor. Och du har ju också liksom indirekt sagt att du också tycker att du har varit, du sa ju det här innan vi spelade innan, men jag har alltid varit två storlekar för stor, vilket jag inte tycker att du absolut inte är. Att du absolut inte är. Men kan det vara den här låga självkänslan och självbilden som också har spelat en stor roll?
Jo, men den har ju spelat roll.
Att spel blir en förlängning av det.
Ja, det blir ju någon form av frukt av att jag har inbillat mig att med pengar så blir jag av med den dåliga självkänslan.
Mm.
Och pengar måste jag få tag på ett ganska snabbt sätt antagligen. Så att, och då har liksom spel blivit... Och jag tror att det har väl bara att och det, där ligger väl någonting i den här spelmissbrukarhjärnan som och de här mekanismerna som drabbar allt och alla som hamnar i ett spelmissbruk. Alltså att man får ett selektivt minne, man kommer bara ihåg de stora vinsterna. Och så kommer man inte ihåg vägen dit och allting som hände före och efter. Liksom. Så
och drivkrafterna, va? Så det selektiva minnet ingår i de här drivkrafterna. HBR... Lättja. Alltså man får saker snabbt.
Ja.
Spänning, kick.
Mm.
Lust, njutning. Ilska och rädsla.
Mm.
Kan vi prata lite om rädslor?
Mm.
Vad har du varit rädd för? Har du haft rädslor?
Jag har varit rädd för smärta.
Mm.
Och det har varit allt ifrån att vara livrädd för att få stryk eller livrädd för att få en shampooflaska på tårna. Så jag tror att det
här... Shampooflaska på tårna?
Ja, alltså grejen är att... Och,
har du fått det någon?
Det har hänt att någonting har fallit på tårna, ja. Och, alltså all typ av fysisk smärta är någonting jag har varit livrädd för.
Har du varit utsatt
för mycket? Och kanske till och med skulle kunna säga att jag är det fortfarande.
Ja, har du varit utsatt för mycket fysisk smärta?
Inte i form av våld till exempel. Men vilket är konstigt. För jag borde ha fått mycket stryk med tanke på vilken riktning livet tog.
Ja, men du menar med alla
precis.
Blåsningar och sådär.
Ja, men har klarat mig förvånansvärt lindrigt undan. Men...
Ska vi gå in lite på dem? Ska vi gå in lite på liksom, ditt spelande, det här tankemönstret, hur du har uppfört det och sådär.
Mm.
Vad har varit den mest givande situationen i spel? Vad har varit den situationen där du känner så här, wow, nu har jag gått ut med en riktig jackpot. Och verkligen känt att du är nöjd med dig själv.
Jag har varit... Alltid väldigt nöjd med mig själv när den här... Egentligen alltså ögonblicket när jag står vid en casino cage och växlar in mina spelmärkar och ser att de till och med måste sätta in sedlarna i den här lilla räknaren för att räkna ut mina... Om det så har varit 3000 eller 30 000 dollar eller vad det har varit. Men att knippen är tillräckligt stor för att känna att det här var extraordinärt.
Du har tömt det.
Ja, precis. Ja. Alltså att nu är den här dagen... Nu har jag nått målsättningen den här dagen. Det är liksom den ultimata...
Så att du är en efterperson. Alltså. Du får den största kicken efter.
Ja, faktiskt.
Faktiskt. Det har vi kommit fram till nu. Efter mycket... Alltså ponerande, vi pratade om det innan, om det var så här, före, under och efter. Och då så vi säger det till de som tittar att det är liksom, man får ju den här kicken antingen före, under eller efter själva spelandet. Och det är samma sak med kriminella.
Mm.
Och då går vi in på så här med missbrukspersonligheter och kriminella naturligtvis. Och de har ju en förmåga att känna den här spänningen innan brottet, under brottet eller efter brottet. Mm. Och sen har vi de som känner den hela tiden.
Mm.
Det är ju de som hela tiden är på.
Ja.
Högåtsare.
Precis, ja.
Dialogis vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla.
Men att vara en underdog då?
Mm.
Det finns ju en definition av det där vi pratar om. Jag brukar göra en definition av det, till exempel fighters. En är favorit, en är mindre favorit. Vi kan ju titta på hästar, V65. Alltså att, och den som är underdog brukar antingen känna att jag vill inte vara en underdog, jag vill vara en favorit. Men sen finns det folk som trivs i underdog-känslan. Att hela tiden vara underdog. Och då kommer vi till gamblers, folk som är på minus. Trivs att vara på minus. Och trivs faktiskt att förlora. För det ger också en drivkraft till att köra vidare. Känner du igen det?
Jag kan inte säga att jag trivs med att förlora, men jag tror att jag har i gambling gjort det bäst när jag har haft kniven mot strupen.
Ja.
När jag har haft väldigt lite, alltså när jag har spelat kanske väldigt, väldigt högt i förhållande till vad jag hade. Alltså i princip ett dåligt bankrullemanagement som man brukar prata om i spelvärlden. Alltså där säger man ju att man ska aldrig spela för mer än en 2% av vad man har i bankrullen eller någonting sånt på en enskild sittning. Medan jag kanske spelar bäst när jag spelar för 80% av allt jag äger och har.
Okay.
Så att på något sätt så har jag kanske ansträngt mig mer och varit mest disciplinerad och försökt att tänka mest klara tankar och agera mest rationellt när det har varit väldigt, väldigt mycket press.
Mm.
Så det är ju lite underdog-känsla, kanske kniven, ja, på strupen-känsla.
Det tycker jag.
Ja.
Och jag kan ge en annan definition av folk som brukar åka dit. Att man åker dit och sen så när man blir gripen så är det de där första 7-8 timmarna så är det som en spänning. Kommer jag bli anhållen? Och sen blir man anhållen. Då går man på nästa nivå. Mm, kommer jag bli häktad? Sen efter 72 timmar, du ska begära häktad. Då går man in på nästa grej. Och då börjar man tänka inför häktningsförhandlingen och så vidare. Sen börjar man tänka på rättegången. Hur kommer det gå? Då har vi det här spelandet. Prata med advokaten. Det här ska vi använda som bevis. Det här. Du vet, det finns en gambling i det hela tiden. Och hinner inte liksom riktigt känna på smärtan och... Jo, oro naturligtvis. Men liksom så här... Det riktiga innebörden om att man faktiskt sitter inne och har gjort någonting dumt. Utan det ska hela tiden vara det här gamlandet. Och sen så ska domen komma inom 2 veckor. Då går man runt och säger så här. Jag tror att jag får 8 år. Åklagaren har yrkat på 7. Och så får man 7,5. Och så bara, ja, jag vann. Förstår du?
Mm.
Det är den här falska bilden av att man är en winner.
Mm.
Känner du igen den grejen?
Jo, men alltså... Man målar ju upp den bilden både för sig själv och för andra att man är en vinnare. Och jag som en helt usel spelmissbrukare som alltid slutade på minus vad jag än gjorde, så var samtidigt väldigt duktig på spelet poker. Och det är väldigt, väldigt konstigt alltså hur jag... På ett typ av spelbord kunde tjäna pengar.
Mm.
Medan jag på nästa spelbord förlorade alla de pengarna jag hade tjänat på det ena bordet. Och det var ju typ blackjack. Så jag kom aldrig ut ur kasinot med pengar. Jag var alltid en förlorare. Men jag vann på det ena bordet och folk kände mig som en duktig pokerspelare. Och nu tappar jag lite bort din fråga.
Nej, det är exakt där vi är. Jag fattar precis den grejen.
Mm.
Och fick du kick av det då? Att folk kände, att folk gav dig den här... bekräftelsen av att du var en duktig spelare, för det var du ju.
Ja, det fick jag jättemycket kick av. För det var ju också det här att lappa ihop den där brustna identiteten.
Mm.
Så att jag var en duktig pokerspelare, att när jag kom sexa i EPT:n och fick alla de här rubrikerna liksom och fick vara på tv-sända turnering som är tv-sänd i 20 länder och allt det där, det betydde någonting. Liksom. Mm.
Fast egentligen så var det ju ditt känslokonto på noll.
Exakt. Alltså jag,
När var det som värst?
Värst?
Känslomässigt.
Alltså jag... Ofta. Jag brukar säga, och jag tror att jag absolut inte överdriver när jag säger att jag har haft... någon form av tung ångest 300 dagar i året. Och typ har jag ju tänkt på självmord 3000 dagar i året. Eller 3000 dagar av mitt liv. Ja. Alltså inte 3000 dagar i året. Lycka till med den. Men det är... Men alltså 3000 dagar av mitt liv har jag tänkt på självmord. Alltså det är antagligen mer, men ett slags minimum.
Och de här självmorden då? Du gjorde ju har gjort många försök.
Mm.
Men du har ju också sagt att många av de här försöken är ju bara rop på hjälp.
Mm.
Och sen har du ju sagt att du har 4 typ riktiga.
Stämmer. Jag hade många sådana här väldigt, väldigt halvhjärtade. Där jag på ett sätt iscensatte något som såg ut som försök. Några av dem var så bra iscensatta att de skulle ha funkat om jag skulle ha gjort dem. Men har ett exempel på ett som jag aldrig fullbordade, som jag istället ringde nödcentralen och poliserna kom in och stoppade mig. Alltså det var ett hängningsförsök som skulle ha lyckats om jag bara hade sparkat undan stolen och aldrig ringt någon. Men så det var ju ett sån här halvhjärtat försök. Medan jag då har gjort 4 riktigt konkreta försök. Och det är ju bevisat att spelmissbrukare har 15 gånger, här i Sverige så finns det forskning som säger att spelmissbrukare har 15 gånger högre risk att ta sitt liv än vad andra. Och jag känner ju igen mig, för man tänker på självmord hela tiden.
Ja.
Och 4 gånger så vill jag verkligen dö. Alltså då hade jag haft tillräckligt mycket dödsångest ibland var det ju kort tid, men det var tillräckligt djupt. Och jag var bara helt övertygad om att nu är jag färdig, nu vill jag dö, nu får ingenting stoppa mig. Gjorde en plan, fullbordade planen och sen var ingenting längre i mina händer. Men så har någonting hänt.
Vad hände då?
Alltså oftast så har det ju då varit andra människor som har lyckats och stoppa det. Det har varit tåg som har stannat och det har varit anhöriga som har blivit väldigt, väldigt rädda och annat vad som har hänt och ringt polis som i sin tur har spårat en telefon som då i ögonblicket har varit avstängd, men de har tagit den sista signalen de kunde hitta och chansat på att jag är där och hittat mig på ett hotellrum och med överdostabletter den gången. Och läkaren säger när jag kommer in att 3 timmar senare så hade mitt hjärta stannat. Så att
överdos, hängning, hoppa framför tåg. Det är några av de tillvägagångssätt som du verkligen har försökt att ta ditt liv. Och i flera av dem är det bara rop och hjälp. Det är bara, men det är rop och hjälp. Sen har vi några som är riktiga, men som inte fullbordas. Det är ganska mycket.
Det är mycket.
Psykisk ohälsa och allmänhetens roll i det här. Har inte du blivit omhändertagen?
Många gånger. Ja. Jag har varit på psykiatriska sjukhus, akutmottagningar och även på avdelningar i både Finland, Sverige, Norge, USA, Australien. Och ofta var det så att jag var inne i plus minus 72 timmar. I USA så var det, de gånger jag var inne så var det alltid 72 timmar, för det var det de måste ta hand om mig som konsekvens av en del av riktiga självmordsförsök eller hot om självmord. I vissa andra länder så var jag längre. Det längsta jag var på ett psykiatriskt sjukhus tror jag var 3 veckor. Det var i Norge och det kändes som en ren semester den gången. Men det var...
Ja. I huvudet på dig händer ju jättemycket. Du tänker på vad du ska säga. Du tänker på hur du ska föra dig fram bland människor. Du ser människor som potentiella spelpjäser som du kan använda. Precis som i schack. Men i det här läget är det ju mer gamblingsyfte. Det är liksom inget sällskapsspel. Så att ständigt tänka och lägga din omgivning i spelperspektiv. Hur har det varit?
Alltså det är ju, men när man ser tillbaka så är det uppenbart att det har varit så. Men 95% av det måste ha på något sätt varit undermedvetet. För jag tror inte att jag har velat göra det, men det är uppenbart att jag har gjort det. Och att andra människor har funnits där för att tillfredsställa me, myself and I. Och det har bara alltid handlat om mig. Om mina behov och vad behöver jag den dagen, vad behöver jag den veckan, vad behöver jag nästa månad och så vidare. Så att det alltid handlar om mig och det är uppenbart att andra har blivit spelpjäser. Men samtidigt där och då tror jag inte att jag har tänkt på det sättet väldigt ofta.
Så i relationer då med andra partners, hur har det sett ut?
Ja, rent i romantiska förhållanden, om man tar det som en enskild kategori, så var jag förlovad när jag småningom åkte på min första Las Vegas-resa som sen blev 31 stycken. Men när jag kom från den så hände olika saker som gjorde att förlovningen bröts. Och då brast det totalt när det gällde spelmissbruket. Så att det var liksom den riktiga nedförsbacken, och den skulle komma att vara i 9 år. Under de 9 åren så hade jag inget riktigt förhållande, vill jag påstå. Jag hade några så kallade flickvänner som till exempel, det var väl flest thailändska flickvänner som kanske inte var med mig för mig, utan de var för att de fick pengar. De fick ta hand om sin familj och så vidare. Så att det var ju girlfriend experience kort och gott. Och så sådana relationer hade jag ju i mängder och massor under. Dels då liksom i Thailand, men sen så hade jag ju också väldigt mycket tillfälliga sådana. Liksom, bara för att kanske få den här känslan av intimitet och närhet. Och jag sökte alltid just den här kanske girlfriend experience i brist på en riktig partner just då. Mm. Sen så träffade jag min fru i 2013. Då såg livet annorlunda ut, för då hade jag då i 2012 så skedde ett brott. Vi avslutar faktiskt skildringen av det väldigt väldigt negativa och mörka livet i boken i 2012 med ett självmordsförsök, på tal om självmordsförsök. Och efter det så hittade jag en temporär frihet. Och det hittade jag för tredje gången i min kristna tro.
Okej, så du finner Gud. Men innan vi går in på det, jag vill ändå gå tillbaka till min huvudfråga som faktiskt var hur det drabbade dem runt omkring. Det var det som var själva frågan. Så då blir ju det din fru som du finner då 2013. Mm. Hur går det för henne? Alltså vilka konsekvenser har du gett henne?
Oj, hon har fått gå igenom mycket. Mm. Alltså hon träffade mig då i en lite bättre period. Ja. Och där berättade jag skulle säga, om inte allt så 98% av allt jag hade varit med om. Och undanhöll inte mycket alls. Mm. Men jag tror inte att hon kunde begripa hur illa det var. Liksom. Alltså jag tror inte att det går inte att berätta för någon att så här har mitt liv varit och så ska de förstå hur det har varit. Liksom. Utan att det är, så det blir liksom så här att du kör listan för någon. Mm. och de vet ju inte riktigt vad den har inneburit. Liksom, så sätt. Men så det hon visste, men hon hade ingen aning om vem jag var. Och jag ville ju tro att jag var på en bättre plats i livet och att jag skulle kunna ta hand om henne och så vidare. Och jag vill väl påstå att vårt äktenskap var så bra som det överhuvudtaget kunde vara, om man bortser från fruktansvärda omständigheter.
Vad fick hon för konsekvenser?
I början inte så mycket, men gradvis. För i början så skaffade jag, när jag tog upp skulder så följde på mig i stora drag och så vidare. Så hon fick inte mycket konsekvenser alls i början. Men så småningom så fick hon gå igenom 2 riktiga helvetesår där jag bland annat stal hennes identitet och
använde dem till
att ta upp en massa snabblån och annat och också att lura en annan person på pengar, men i hennes namn, genom att då i e-postar använda hennes namn liksom, och han tror att han kommunicerar med henne istället för att kommunicera med mig.
Så okay. Att, och hur lurar du alla de här människorna? Är det mest identitetsstölder du höll på med? Eller vad var det mer för bedrägerier? För att du har ju, det är också en stor del av i den här boken att du var ju en bedragare också. Du var ju inte bara spelmissbrukare, utan du var ju en bedragare av rang.
Spelmissbruket finansierades ju till 95% med bedrägerier. Små och stora. Och de flesta bedrägerier kläddes i ordet lån. Men det var ju inga lån eftersom att det inte fanns några pengar att betala tillbaka med. Och det var ju stöld, det var ju liksom bedrägeri. Det finns inga vackra ord att säga om det, utan det var att lura till sig pengar. Det var inte att låna pengar, det var att lura till sig pengar. men de kläddes i ordet lån, så det såg ganska rumsrent ut i ögonblicket det begicks liksom, på något sätt. Alltså, medans då vissa bedrägerier var smutsigare än de andra. Och det gick liksom lite gradvis. Alltså, det blev svårare och svårare att få tag på pengar så småningom.
Du var inne på det förut att du knappt fick något stryk för allt du hade utsatt andra människor för. Ja. Är det här du menar då? Alltså de här bedrägerierna. Fick man tag på dig?
Alltså man fick tag på mig till en viss gräns. Ja. Och jag var också väldigt tidig med att på olika sätt be om förlåtelse. Mm. Men med facit i hand så vet jag ju också att det var ju mer en försvarsmekanism än vad det var liksom någon rejäl ånger. Alltså det var inte, jag skulle ju bara rädda mitt eget skinn genom att be om.
Nej.
Så att det var ju en falsk förlåtelse liksom på något sätt. Men jag sa det förlåt eller skrev förlåt eller gjorde någonting sånt här som.
Och talade du tillbaka?
Någon enstaka gång, men då oftast som resultat av att jag hade betalat tillbaka någon så lånade jag mer småningom. Liksom,
från,
så
samma
att, från samma person.
Men hur mycket tog du från folkåtgången? Alltså, om de bara tog som ett förlåt, som ett okej. Då kanske, alltså, jag menar, om du tar 150 000 från mig eller, alltså, ett förlåt räcker, okej, okay, inte. Utan det är så okej, okay, men.
Det.
Ja, gör du?
Ja, precis. Jag har ju märkligt nog också lyckats så välja mina offer så att 95% av mina offer har ju varit väldigt, väldigt snälla människor som inte skulle göra andra människor runt kort och gott. Mm. Och att jag har lyckats hitta dem är ju konstigt. Sen har jag lånat av människor som absolut kunde ha gett mig mycket, mycket allvarliga konsekvenser. Och det har jag gjort vid ett antal tillfällen, men då har jag alltid konstigt nog lyckats att betala tillbaka, om inte exakt i överenskommen tid så kort därefter, med att låna av någon annan. Eller att kanske i något enskilt fall har jag väl till och med också betalat tillbaka av någon vinst eller någonting sånt. Men jag har alltid lyckats betala de farligaste skulderna. Och sen så har jag kanske gradvis struntat i de mindre farliga. Så att det är,
Utstuderande.
Väldigt.
Hur känner du idag när du pratar om det, Carl?
Ja, men det är äckligt. Jag har ingenting emot att blotta mig, för jag tänker att det finns ingenting att gömma. Sanningen ska fram. Så här har det varit. Så här har jag varit. Mm. Det här var med jag. Det här var mitt personnummer. Det var ingen annan som gjorde det här. Mm. Men det är smutsigt, det är äckligt. Så här gör man inte mot andra människor. Man beter sig inte på det här sättet. Man lever inte sitt liv på det sätt jag har gjort. Man utnyttjar inte andra. Så det är äckligt. Och jag fick ju uppleva min första riktiga, riktiga förkrosselse. Det var ju det som gjorde att allting vände så småningom.
Du har ju liksom varit i Las Vegas, du har ju varit i Europa och spelat, och du är i Sverige, Norge och sådär. Vilken tid känner du var den mest mörkaste tiden i din speltid? Alltså den mest mörka, där du, alltså, när jag menar mörk så menar jag utåt sett så var det förmodligen flärd och sådär, men i dig där du var som mest mörk.
Mm. Det finns två perioder som på olika sätt skiljer sig ur mängden. Och sen kan man ju då zooma in och se att det finns mörkare i det. Men jag tänker först på de 9 åren som jag tror jag nämnde i något sammanhang här. Mm. Mellan 2003 till 2012.
Mm.
Där var det mörkt. Mm. Betyder ju inte att det inte fanns ljusare punkter under de tiderna. Men där var det mörkt. Rakt igenom mörkt. Och mycket, mycket ångest. Och mycket, mycket självmordstankar och allt vad som var. I mitt beteende mot andra människor så skulle jag säga att åren 2004 till 2007 var mörkare än någonsin. Mm. Och sen så hade jag också en period, vilket var cirka 6 månader innan min absoluta frihet, som var extremt mörk. Det var kanske min allra mörkaste period någonsin. Det... Inte i konsekvenser, alltså jag hade lånat och förlorat mera pengar i andra tidsperioder, men mitt mående och min kontroll på mig själv, alltså jag gick in i ett så mörkt tillstånd och hade gett upp allt vad som fanns att ge upp, utan då var och förblev jag bedragaren. Mm. Och hade erkänt att det finns ingen väg ut ur det här, så nu kör jag.
Alltså, nu kör jag. Ja. Och jag tänker så här, det du förklarar är ju liksom, det är 3-4 olika faser som du har. Mm. Alla de här faserna är bedragare och gambler. Mm. Så det är egentligen ingen av de här tiderna som man kan säga att du var helt vit, att du hade slutat, utan du kanske hade, för jag hörde att du nämnde någonstans att det var någon månad här, någon månad där, och det är när du går in på nästa fas. Mm. Så när du slutar, så till nästa återfall, då blir det värre. Och så blir det värre. Mm. Och det är precis som ett missbruk är. Mm. Man fortsätter där man slutar.
Ja, precis.
Det eskalerar, det är progressivt. Mm. Tankemönster då? De är ofta 8 stycken, men jag kan bara nämna några. Det är utvaldhet. Mm. Det är att lagar och regler gäller inte mig. Rättfärdigande. Det är att man skyller på andra. Man tar inte sitt ansvar. Superoptimist. Det är att man... alltså nästa gång då lyckas man, då jävlar, det är återigen ansvarsgrejen. Sentimentalitet är att man kompenserar sina dåliga saker med bra saker genom att, ja, men lite Robin Hood, och intellektuell lättja, man skjuter på saker, osammanhängande, man avleder folk från sitt huvudsyfte. Mm. Vilka tankemönster tycker du har varit det mest utstående för dig?
Men osammanhängande, absolut. Mm. Och sen den här liksom på något sätt nästa gång.
Superoptimist.
Superoptimisten, men en form av egen version av den kanske. Okay. Alltså att jag nämner en person i boken som faktiskt var en sån här person som jag satt och tänkte på med jämna mellanrum. Ja. Och Archie Karras heter han. Ja. En gamblar personlighet i Las Vegas som blev världskänd med sin story. För att han lyckades vända några tiotals dollar till 40 miljoner dollar på 2 år. Mm. Och det här är alltså ingen fake story, utan den har hänt i verkligheten. Han lyckades verkligen vända ingenting till 40 miljoner dollar. Men sen så förlorar han ju alla de här 40 miljonerna på kort tid. Och när man intervjuar honom långt senare så säger de att ja, men ångrar du någonting? Så säger han att nej, jag är en gambler. Men jag tänkte på den delen som passade mig av den historien. Jag tänkte på de här 40-50 dollarna vad han nu hade som blev 40 miljoner.
Okay.
Jag tänkte så här att den där har jag innestående. Mm. Det finns en run bakom hörnet. Alltså att jag har förlorat x antal gånger, men det finns de där 2 åren då allting kommer att gå som på räls, och så kommer jag att fixa alla mina problem.
Det finns en run, så det finns alltid en möjlighet. Så det är superoptimisten.
Ja.
Ser inte konsekvenserna som är negativa, utan bara möjligheterna som är positiva i din fantasivärld.
Och så säger jag att det finns ingenting annat i livet som kan reda ut det, så då är det bara gambling som kan fixa det. Så att det är,
precis, ja. Hamnet ekorrhjul och sådär. Mm. Andligt uppvaknande hör jag dig säga gång på gång, så här lite subtilt och sådär. Mm. Det är att du finner Gud, eller Gud finner dig.
Ja, och det är mycket mer komplicerat än så, men om man ska försöka göra det så kort som överhuvudtaget möjligt, det skulle var minst ett 2 timmars samtal för att komma någonstans med den frågan. Men jag ska göra det så kort som överhuvudtaget möjligt. Jag sa någonstans innan att jag växte upp i ett fantastiskt bra hem. Det var också ett kristet hem. Ja. Så att jag växte upp med en kristen tro och hade en barnatro. Sen så fanns det lite uppror mot den, och det fanns lite olika sådana här saker. Jag lämnade den helt och hållet. I 95 hade jag min första upplevelse av Gud, och det som man i frikyrkliga sammanhang brukar man kalla det här för en frälsningsupplevelse.
Då är du 19 år.
Då är jag 19 år.
Ja.
Och, Och som sagt att det ska finnas så mycket att berätta om den. Men jag hoppar ändå framåt att sen faller jag tillbaka i spel och allt vad det innebär. Har en ny sån upplevelse i 2001. Mm. Vi hörde lite här om åren 2003-2012. Så då har jag ju då fallit mer än nog tillbaka. Sen har jag då en dylik i 2012. Det jag har insett med facit i hand, med alla de gångerna, var att samtliga de handlade fortfarande om me, myself and I. Det handlade om vad kan Gud göra för att göra mitt liv bättre? Vad kan Gud göra för att göra mina omständigheter bättre? Det var inte på hans villkor. Det var inte han som, alltså det var inte jag som underordnade mig honom, utan det var han som skulle underordna sig mig. Så Gud skulle underordna sig mig. Okay. Så det är kortfattat, mycket kortfattat. Det är mycket mer komplicerat än så.
Men då kan man ju också återkomma tillbaka till det här att varje gång du slutar så är det för att du är i din gudstro.
Ja, den har hjälpt mig.
Ja.
Och har haft positiva sidor varje enskild gång. Mm. Alltså jag har blivit snäppet bättre varje enskild gång.
Så det du har gjort är att du har stannat upp, hittat Gud, slickat dina sår och blivit lite starkare, och så har du gått upp och så har du blivit mer och mer progressiv. Så att du har ju varit tväraktiv hela tiden.
Ja.
Kan man ju säga.
Alltså jag var en missbrukare i 26 år.
Ja, och det du gjorde när du sa att du var vit, då var du ju liksom bara fri från spel, men du var ju inte fri från ditt missbrukspersonlighetstänk.
Exakt så. Och ja, då kunde jag missbruka i försäljning, eller då kunde jag missbruka i något annat liksom, ja. Alltså, för att jaga pengarna liksom. Så
relationer?
Att, ja, det...
Men med andra människor till exempel, det behöver ju inte vara kärleksrelationer.
Exakt.
Det kan också vara i relationer med folk.
Ja.
Att man liksom går in i fraternisationer som det heter.
Ja, och fortfarande lögn och manipulation. Ja. Och hela alltså så att missbrukarbeteendet fanns där i alla 26 åren. Så att jag var aldrig fri under 26 år. Det är ett som är ganska konstaterat. Men sen så hände ju då någonting i 2018 där... Jag är på en flyktresa och hittar mig småningom på ett hotellrum. Det är en lång historia kort, men hittar mig på ett hotellrum. Jag pratade i något skede, tror jag, om att må illa i 300 dagar i året eller tänka på självmord 3000 dagar. Och så att illamående är ju ingenting nytt för mig.
Mm.
Men på det här hotellrummet så upplever jag att illamående är olikt allt annat. Det är... För första gången någonsin så kände jag hur det gjorde ont från insidan och ut. Alltså riktigt från insidan och ut. Och nu kunde jag för första gången tänka på andra och inte bara på mig själv. Utan nu för första gången någonsin så kände jag att vad har jag gjort mot mina föräldrar? Vad har jag gjort mot min fru? Vad har jag gjort mot min dotter? Vad har jag gjort mot mina offer?
Mm.
Vad har jag gjort? Och jag kände mig så rakt igenom rutten. Jag kände mig så värdelös, så hemsk och det som hade saknats i min gudstro eller min gudsrelation, för jag tog den här bilden av Gud är kärlek och Gud är snäll typ. Alltså att han och jag sa att det handlade om me, myself and I. Det var liksom han skulle fixa mig, han skulle fixa mina omständigheter. Han var bara god liksom på något sätt och han skulle lappa ihop det. Men nu så upplevde jag också en icke-separerbar sida från Gud, hans helighet och hans rättfärdighet. Och jag kände att som jag hade betett mig så kunde inte jag stå inför Gud.
Mm.
Och fick verkligen uppleva en fruktansvärd, som man brukar, i gamla dagar brukar man kalla det här för syndanöd.
Ja.
Det är en förkrosselse. Man mår så illa över vad man har gjort mot Gud. Inte nödvändigtvis bara mot människor, men vad har jag gjort mot Gud?
Mm.
Vad har jag gjort mot skaparen av himmel och jord? Och får en sån djup ånger och ett illamående av det. Och det var någonting jag aldrig hade upplevt. Och jag förstår ju inte kanske riktigt vad som hände där på hotellrummet, men jag förstår det efteråt. Mm. Att det var det som hände. Och,
skärselden?
Typ, ja. Så ska man kunna säga. Och sen så kommer jag mig småningom ut från det här hotellrummet. Det är inte där det fixas, men det är där det bryts ner. Det är där jag blir förkrossad. Och sen så kommer jag mig upp till Vasa då, där jag bor. Och träffar småningom två personer i ett kaféutrymme i en kyrka, en kompis och en äldre predikant. Och det blir ett enkelt samtal, och jag hade haft sådana samtal innan. Mm. Och det var ingenting nytt, utan de sa ingenting magiskt eller någonting. Och det var väldigt enkelt, och det slutade med att de bad en bön. Men den förkrosselse jag hade haft ledde till att nu för första gången i mitt liv så underordnar jag mig skaparen av himmel och jord. Jag underordnar mig Jesus Kristus som Herre. Mm. Och,
du var mottaglig nu.
Nu var jag mottaglig, och nu var det inte längre på mina villkor, nu var det på hans villkor. Och jag hade inga bakdörrar, jag skulle inte tillbaka till det här livet längre. Mm. Utan nu skulle jag ut ur det här livet för en gång för alla. Och där underordnar jag mig. Och över en natt, jag visste ju inte det 100% med en gång, men över en natt så var jag fri från allt vad spel hette, från bedrägerier, lögnmanipulation, pengabegär, jakten efter pengar. Till och med facit i hand så kunde jag från dag ett förvalta pengar. Ja. Så det, innan kunde jag inte ha 100 kronor på kontot,
ja,
efter kunde jag förvalta pengar, och idag 5,5 år senare hade det inte brustit på en enda punkt.
Skönt. Mm. Då förstår jag. En snabb fråga innan vi slutar. Vad värderar du som högt, men som du anser att andra inte värderar lika högt?
Alltså jag värderar ju högt det Gud har gjort i mitt liv. Det jag har fått, som är så fruktansvärt oförtjänt. Det jag har fått i Jesus Kristus som är så oförtjänt. För det finns ingen liten millimeter i mig som förtjänar det jag har fått. Och det fantastiska liv jag har fått i det, så det värderar jag högt. Och det är jag evigt tacksam över. Mm.
Då vill jag säga till dig, tack för att du kom. Och varenda millimeter i dig förtjänar det. Allt gott. Tack för att du kom.
Tack så bra.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.